en podcast från Aftonbladet.
No, it's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's swept from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes, yes, yes! Oh.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Hej och välkomna till Plattan i mattan, avsnitt 157, när det återstår ett par dagar till vad som kallas Race Week. Hej och välkommen till dig också, Anna Andersson, efter långa och många timmar tester i Bahrain. Hej!
Tjena! Det var verkligen många testdagar och testtimmar. Jag känner mig till slut som att... Man satt fast framför tvn och det bara snurrade och då fick man gå vidare till IndyCar. Så det var väldigt intensiva dagar samtidigt då som den här F1-bibeln skulle avslutas, såklart. Så nu finns den faktiskt i butik. Nu finns den i butik från och med den 8 mars. Så på lördag kan man springa ut i sin matbutik och köpa den. Tycker ni ska göra?
Där hör ni allihopa. Ja, det är bara rätt ut. Jag ska vänta tills jag kommer hem. Jag är utomlands på någon slags semester. Även fast man liksom, vad ska man säga, förbrukar Formel 1-nyheter, tänkte jag säga. Men konsumerar i alla fall Formel 1-nyheter när det nu så här, när det närmar sig ordentligt. Därav ett rum som ekar. Jag har hamnat på det finaste hotellet jag någonsin bott på i hela mitt liv, men ett av de sämsta wifi jag upplevt i hela mitt liv för att vara på ett så bra ställe, va? Så därför, Anna, för att vara säker på det hela, så ursäktar jag för mitt ljud då i det här stenrummet där jag sitter och spelar in. Om det är någon gång som man får unna sig dåligt ljud, så är det väl ändå när man är på semester. Även när det inkluderar mig som är både ljudnörd och så himla petnoga med ljud. Så därför vill jag att vi slänger oss rätt in i testningarna, Anna. Kan du bara ta mig med på stort först, bara hur allting har varit. Och sen så kan vi väl ta oss in på lite mindre snäva detaljer och sådär.
Ja, men definitivt. Jag skulle säga att det var 3 stycken fullmatade testdagar. Där man som vanligt då körde en bil per tid. Det som var något annorlunda mot vad det brukar vara i den delen av världen var ju temperaturen. Alltså det låg, de första 2 dagarna var det förhållandevis kallt, mellan 13 och 15 grader. Det låg också en del regn i luften, regnade en del. Vilket ju gör att man börjar fundera kring hur nyttiga de här testerna egentligen är för det som kommer att hända i Bahrain när Formel 1 tävlar där. Alltså, då kommer ju förhållandena antagligen att se väldigt, väldigt annorlunda ut. Sen så tyckte jag tydligt här att det är slutet av ett regelverk. Det var väldigt få tillförlitlighetsincidenter. Jo, men det stogs här och var. Alltså Red Bull hade ju tillbringat en del tid i depån extra kanske. Lance Stroll blev sjuk och fick lämna över bilen, som fick bygga om den igen. Det kostade lite tid för Aston Martin. Men annars var det inte några sådana där. Ibland så kan man ju se att team står alltså timmevis i garaget, men det tyckte jag inte vi fick se den här gången.
Nej, men alltså en så sjuk grej, en så sjuk sak som regn, alltså bara där var det ju så här nyhetsvärdet ganska högt. Det regnar i Bahrain. Vi har regndäck eller intermediates på bilar under testerna i Bahrain. Det är väl en av anledningarna till att man faktiskt har valt att vara där, va?
Ja, det är väl det är en av de stora anledningarna till att man varit där, för valt att vara där. Tidigare så har man ju testat i Barcelona och där har ju jag stått i snökaos faktiskt, som man inte har kunnat köra för att det har varit så kallt. Och det har verkligen varit både snö på banan och snö i luften och vantar och mössa på liksom under testerna. Fördelen med Barcelona är ju att det är nära. Händer någonting så är det väldigt nära, så man kan flyga in nya saker. Bahrain har man ju valt för att ha ett bättre klimat. Ingen risk för snö och regn. Nu fick vi det i alla fall. Sen ligger det dessutom på väg till Australien, så att bilarna kommer ju inte återvända till England. De går ju direkt vidare för det här, den här premiären då, som är nästa vecka. Så att, ja, visst, absolut, så var det väldigt ovanligt och jag tror inte man var helt nöjd. Men vad ska vi göra åt klimatet? Det är ju som det
är. Man åker ju till Bahrain för att någonting som är väldigt viktigt inom Formel 1. Vet du hur det stavas? T-I-L-L, förlitlighet.
Det har jag
inte den här gången.
Jag väder till förlitligheten då, var det väl som vi saknade. Men jag tycker ändå att vi fick ut en hel del av de här testerna ändå. Alltså det är ju, alltså det är viktigt med tester inför säsongen. Och framförallt ett år som i år när det är så många nya och unga förare. Och vi har många teambyten, alltså den biten är... Man ska inte underskatta det, för det är ju väldigt få. Nästa fundering var någonting som jag såg att Carlos Sainz faktiskt tog upp. Det är ju just det här med tester. Alltså, teamen lägger ju enorma summor istället på att testa i simulatorn. Alltså man flyger kanske då, bor man i Monaco så flyger man till England för att köra simulator, helt enkelt. Och där hamnar man ju också ett läge, alltså vilka pengar ska man lägga ut på tester? Kanske det är så att man ska titta på den biten istället, hur man lägger ner pengarna, om man ska testa på bana eller om man ska testa i simulatorn, för att yngre förare ska få möjligheter att testa mer än vad man faktiskt gör idag. För att om man tittar på hur mycket pengar som man investerar i testerna och simulatortester, så hade man nog kunnat öka antalet testdagar istället.
Mm. Ja, det där är ju något som man återkommer till titt som tätt. Och jag, ni som har lyssnat på det här länge, ni vet väl vad jag står i det här. Man snackar fram och tillbaka och vad man ska säga om miljö och sådär. Så det håller jag mig borta från. Om vi bara håller oss till det som hände på banan då, Anna. Då har jag en fråga till dig här. För att de har ju satt tider. De har ju kört varv och de har kört långstinter och de har kört snabba varv. Då undrar jag, och säkert ganska många andra... Jag undrar såklart inte 100%. Kommer Carlos Sainz vinna den här Formel 1-säsongen och bli världsmästare i en Williams-bil, eller?
Nej, det skulle jag nog säga att han inte kommer att bli. Det som däremot är intressant, tycker jag, det var ett uttalande från Alexander Albon efter den första testen. Han sa att man ligger längre fram i år jämfört med för ett år sedan. Och den tid som Carlos Sainz satte på testerna var ju snabbare än vad Albon kvalade till Bahrain förra året. Och i fjol hade Williams enorma problem. Alltså man hade ju inget reservchassi under inledningen av säsongen. Och sen så under hösten kraschade man ju så mycket, så det var liksom hopplock till de sista loppen för att man ens skulle få en bil på banan. Så där känns det som att man kanske har börjat göra det här jobbet som James Vowles har pratat om hela tiden, man vill tillbaks till toppen. Nu har man börjat göra jobbet och är redo bättre i år. Man började ju jobba väldigt mycket med infrastrukturen i teamet, logistiken, man har värvat folk, man har gjort ett jobb. Så att den här säsongen som kommer, sista i ett regelverk, är väl kanske viktigt för Williams för att kunna ta nästa steg. Men att tro att Carlos Sainz kommer att bli världsmästare bara för att han är snabb på testerna? Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot så kanske det är så att Williams har tagit steget från att vara näst sist, man slog ju Sauber i för sig, eller Stake, till att vara mitt i banan på ett annat sätt.
Mm. Och med det där så ska jag bjuda er på lite siffror i rejäl detaljerad stil. Då har vi alla teams här ordnade efter varvtider. Snabbast av alla under de här tre dagarna var alltså Carlos Sainz som körde på 1.29.34 eller 3.48. Det var Sainz i en Williams-bil då. Så där satte han på dag 2 och det var deras 127:e varv av 395. Williams alltså snabbast av dem alla. Näst snabbast under de här tre dagarna var Lewis Hamilton på 1.29.37, så inte långt där bakom. Lewis Hamilton i en Ferrari också. Det är ju en annan grej som har varit liksom, vad ska man säga, i alla fall dag ett. Dag ett var ju, vad ska man säga, peak av testerna. För det var så mycket, det var rookiesarna första gången, det var Hamilton i Ferrari första gången, det var alla nya bilarna ute på banan första gången, så det var ju en grej bara det också. Men näst snabbast alltså Lewis Hamilton. Tredje snabbast George Russell i en Mercedes. Fyra Max Verstappen. Femma Piastri. Sexa Gasly. Aston Martin 7 med Stroll som har satt snabbast tiden. Racing Bulls var Tsunodas snabbast. Det är alltså 8. På 9:e plats var Ocon i en Haas. Och långsammast var Sauber. Där Bortoleto var snabbast som körde nästan 2 sekunder långsammare än Carlos Sainz. Flest antal varv av alla teams som genomfördes. Det var Mercedes som körde 458. Haas körde ett varv mindre. Och några ännu färre körde Racing Bulls. Där har du siffrorna, Anna. Vad vill du göra av den infon?
Ja, men jag vill väl ta med mig den infon kanske och processa den lite. Alltså det som jag personligen tyckte var intressant här, det var exempelvis att se Pierre Gasly i en Alpin. Han såg väldigt, alltså det såg väldigt mjukt ut. Opressat liksom, utan det är följsamt, mjuk, bilen såg välbalanserad ut, och när vi nu har med oss att den gick väldigt bra i slutet av förra säsongen, så känns det som att ja, men där i hans händer så kanske det är en bil som kan, ja, plocka lite poäng här och var, och gillar man att lira motormanager så kanske det är en bil som kan starta lite längre bak och göra lite omkörningar och på så sätt plocka in lite poäng, tänker jag. McLaren såg ju också pigga ut, framförallt första 2 dagarna, lite mer osäker under den sista dagen där väderförhållandena förändrades, så jag tror att de gjorde en hel del stora förändringar på bilen också. Red Bull, ja. Max Verstappen, där känner jag mer, alltså själva Max Verstappen, för han kändes frustrerad, tycker jag. Alltså det kändes som att han fick kämpa med bilen. När han klev ur den så gick han liksom inte prata med sina ingenjörer direkt, utan direkt liksom till Helmut Marko och Christian Horner, och det tog jag väl med mig personligen mer än kanske deras varvtider, för det är så himla svårt att jämföra varvtider här. Jag menar, vet du hur mycket bränsle de hade i bilen?
Nej, man vet ingenting.
Nej, det är ju
någonting.
Det.
Och det där som jag tycker är så roligt, att man bevakar det så himla hårt och så himla noga. Och sen är det alltid den lilla, kanske världens största brasklapp. Man vet ingenting.
Nej, men det är lite så. Och Helmut Marko klev ju ut innan här och sa liksom att efter första dagen att det här var kanon och nu har vi nog byggt bort alla problem vi hade i fjol. Och sen så ser Max Verstappen ut som ett argt bi. Ja, det där går ju inte ihop liksom. Då undrar man ju vem det är som ljuger. Alltså lite grann, man måste ha med sig här att vi vet inte vad de har för inställningar. Vi vet inte hur mycket bränsle de har i bilen. Det enda vi vet är ju att Haas inte överhuvudtaget körde några snabba varv, utan de la fokus på annat. Vi vet inte heller vad de har för syfte. Alltså vad har de för syfte med de sakerna de säger? Här handlar det ju extremt mycket om att lyssna på vad som inte sägs kanske. Och så titta och jämföra. Alltså, man kan göra dataanalyser liksom, även utifrån på race-simuleringar och titta lite grann på hastigheter och så vidare. Men vi vet ju fortfarande inte vad som skiljer när de kör de längre stinterna i bränslemängd och hur tunga bilarna var. Så att, det är otroligt svårt. Så att, mitt tips är ju att man alltid ska titta efter det som inte sägs.
Mm. Och en till sån där typisk grej var ju att vi har ju tidigare benämnt saker och ting som tjuv- och rackarspel. Och här är det väl tjuv- och rackarspel mellan alla teamen, för de kollar ju extremt mycket på varandra också. Och en sån som Lando Norris, han gick ju in många gånger när han hade satt en grön och en lila sektor och gick mot en bra tid. Då sket ju de i det. I tredje sektorn. Då körde de alltid innan i depån så att de inte satte någon varvtid. Och Lando Norris har ju av alla den näst, eller en av de långsammare tiderna, 13:e tid har han ju totalt sett, som han satte dag 1. Och det var en liten sån grej som många ryckte på ögonbrynen för, att McLaren med Lando Norris grön sektor, lila sektor, då går de in. Eller tvärtom. Lila sektor, grön sektor, då går de in. Om de är på väg mot en riktigt snabb så. Sen satte de ju tider som var liksom, ja, okej då. Med Norris på 13:e och Piastri som 8:e snabbaste. Men de satte de väldigt tidigt under dagarna. Om man jämför med snabbaste tiden som Sainz satte till exempel, som han satte på deras 127:e varv, så satte Norris sin snabbaste tid under hela helgen, första dagen på det 52:a varvet. av McLarens alla 381. Så det är lite sån grej också som man tänker på. Apropå det där och just McLaren, när det kommer till att liksom leka lekar och busa, så gjorde ju de en liknande grej när de körde kurragömma gömma bilen lek. För det är ju något som också är att det står ju liksom, visst, förarna och teamen, de har inte racat någonting under hela vintern och de är taggade på att komma ut. Det är, det är samma sak med alla som, vad ska man säga, rättighetsinnehavarna, journalisterna som är där och bevakar. Alla är ju extremt taggade. Och så då även de journalister som är på plats är ju så himla taggade på att hitta liksom nya grejer att rapportera om, för att man vet att säsongen är igång. Och både klicksen och likesen och allt ska in. Så då är det ju någon som punktmarkerar depåerna. Och då hade ju McLaren ett moment som uppmärksammades, jag vet inte om det var första eller andra dagen, du vet vad jag pratar om, Anna, när de körde ut alla mekaniker som bara skulle gömma bilen då. Så de stod i en ring runt bilen som var ute. Den var inte inne i depån, utan den var liksom utanför garaget, eller vad man ska säga. Den var inne i depån, men den var utanför själva garaget. Och så stod alla som jobbade med i McLaren stod och täckte den där bilen och sidsteppade små myrsteg för att liksom skydda den från alla kameror, så att de inte skulle kunna se vad som fanns eller gjordes på bilen. Du vet vad jag pratar om, va?
Yes.
Lyckades de åstadkomma det de ville med den där gömningen?
Det är ju...
De får inte göra sådär för det första.
Nej, men alltså, förr i tiden så var det ju... Alltså, jag vet ju, tester har varit helt, helt galet. Alltså, man har tejpat igen. Alltså, man har stått på taket ovanför depåerna i Barcelona. Så har man lagt ut liksom pressändningar över. Och så kört ut skärmar och grejer. Man har ju knappt sett någonting. Det har varit mer tjur och rackarspel än någonting annat. Och det ska man ju ha tagit bort. Men man gör ju allting för att folk... inte ska se, för grejen är ju det att de här fotograferna som är i depån och jobbar för en bildbyrå exempelvis, många av dem jobbar ju även för vissa team. Så de står ju med sina objektiv och tittar och plåtar. Och jobbar man då inte för bildbyrån just då, så samtidigt så försöker man ju hitta små saker som man har fått uppdrag av det teamet som man också jobbar för. Så exempelvis en fotograf då som jobbar för AP- exempelvis, kanske också jobbar för Ferrari. Och han står ju då, när han har sin akkreditering i depån, så gäller det för honom att komma så nära McLarens bil och Red Bulls bil som möjligt för att plåta detaljer som sen skickas då till Ferraris desk, så de kan gå igenom och se på ja, förändringar, nyheter, intentioner helt enkelt. Så att det är ju ett tjuv- och rackarspel
deluxe.
Och frågan är om, ja men verkligen, och frågan är ju verkligen om de lyckades de eller lyckades de inte.
Ja, men vi satte deluxe samtidigt.
Ja, men vad ska man göra? Alltså, det är ju så här, jag kan inte svara på om de lyckades eller inte, men de gör ju allt för att de ska lyckas, för det känns ju som att de har verkligen fiender i det här läget överallt.
Vad sjukt, det visste inte jag att det var, kunde vara så med fotograferna, men jag vet ju att fotografer kan ha flera uppdragsgivare. Men kanske inte på ett sånt här sätt alltså. Men det makar ju extremt mycket sens, måste man ju säga. Att det kan vara på det sättet.
Ja, men det,
att man jobbar för Ferrari samtidigt som man jobbar för en bildbyrå. Och så ska man då bara fokusera på McLaren-bilden. Det är sjukt. Men det är kul också att det är så.
Ja, men det är ju det. Det är ju faktiskt det som är lite roligt, tycker jag, inom Formel 1 överhuvudtaget. Att det är en så otroligt komplex sport. Och det handlar ju inte bara om komplexiteten i det som faktiskt tävlar på banan, utan det handlar ju lika mycket om ekonomin och politiken och allting runt omkring. Alltså relationerna och spelet som pågår och vad som sägs och vad som inte sägs. Det är ju otroligt intressant.
Där hade ni i alla fall allas tider och det där som McLaren pysslade med. Jag har lite mer siffror här, och det om man då tar... Williams är ju av störst intresse på något sätt med Sainz här i täten. Men även, du nämnde Gasly, att han kändes fin och... Vad sa du? Att det kändes som det... Det flöt på med Gasly, eller vad sa du?
Ja, men det kändes välbalanserat. Alltså, det såg mjukt ut. Alltså, det såg inte ut som att han behövde anstränga sig för att göra de tiderna han gjorde. Och det där är sånt som jag tittar på. Jag fick ganska mycket så här folk som hörde av sig på bloggen och sånt undrar, vad är det du bedömer egentligen? Alltså, du vet ju inte hur, vad som finns i bilarna och hur det är. Nej, jag har ingen aning om hur mycket bränsle de har. Men det man kan se är ju de mänskliga reaktionerna, för de avslöjar väldigt mycket. Och det man kan se är tillförlitligheten, man kan se hur bilen rör sig, hur mjuk den är. Man kan se en sån sak som du nämnde med Lando Norris, att han undviker att sätta de snabbaste tiderna exempelvis, kanske för att han inte vill sätta dem, för de har fått de svar de vill ha. Varje team har ju sina frågor som de vill ha svar på. Haas exempelvis såg vi ju egentligen inte göra några snabba tider överhuvudtaget. Nej, men de hade, har ju egentligen hur mycket nya människor som helst. Det stora nyheten där är ju att de har byggt ut sin depådesk egentligen. De gjorde den ju mindre och nu har de byggt ut en massa nytt folk. Ja, men då måste man träna på kommunikationen och så vidare. Och det kunde vi se där. Och när det gällde Alpin då, så såg man ju liksom hur, ja, men Gasly, det flöt. Det kändes harmoniskt. Han var harmonisk. Det var Oliver Oakes, när han pratade så kändes det också ja, men inte stressat eller påklistrat eller var så tydligt utstuderat vad du ska säga, som det var i vissa andra fall. Och där tyckte jag, i händerna på Pierre Gasly kändes bilen bekväm. Han kändes bekväm där. Jack Doohan, inte så mycket, va?
Nej, det förstår jag. Det var ju några sådana också, den som snurrade första gången och så vidare. Jag vill bara ta i mål det jag påbörjade med Gasly. Och ditt öga då, efter alla år, att han kändes mjuk. Nu vet du kanske det här också, men om man jämför testerna 2025 med kvalificeringstiderna för varje team förra året, alltså kvalet i Bahrain förra året jämfört med testerna nu, så var Williams de som hade förbättrat sig mest. Eller ja, det är bara två team som har förbättrat sig, och det är Williams och Alpine. 87 hundradelar snabbare körde Sainz än bästa kvaltiden förra året, och som Albon satte. Och Gasly förbättrade Alpine med 75 hundradelar. Alla andra team körde långsammare i testerna nu än vad de gjorde i kvalet 2024, där Haas var de som körde, vad ska man säga, de hade en sämsta differential. De körde långsammast jämfört med förra året, som var starten av Bahrain. Och då var det ju ungefär den här tiden också, eftersom att Bahrain var första racet på säsongen. Så Haas körde alltså 87,7 hundradelar långsammare under testerna än vad de gjorde i kvalet. Williams nästan en sekund snabbare, och Alpine inte långt där bakom.
Men då ska vi,
det är ändå siffror som man kan ha någonting av i alla fall.
Ja, men det är det ju. Men det vi ska komma ihåg, det är ju liksom att Alpin var ju, som man på tyska säger man unterirdisch, alltså under jorden i fjol.
Unterirdisch.
Ja, de var ju verkligen under all kritik, Alpin, under inledningen förra året. Däremot så avslutade de ju extremt starkt med den här dubbla pallplatsen. Bland annat, de tog ju majoriteten av sina poäng de sista racehelgerna i fjol och gjorde ju en granatavslutning helt enkelt. Det var ju pum-paff-boom på alltihopa när det gäller Alpin. Så de har ju kunnat ta med sig det in i det här året. Williams, ja, de var ju inte klara med någonting när testerna kördes i fjol. De var ju knappt klara med ett reservchassi, som vi sa, när säsongen började. Och de hade ju någon slags kraschfestival här under året. Och där hade vi i fjol Alex Albon och Logan Sargeant till början, och sen var Alex Albon och Franco Colapinto. Colapinto gjorde bra ifrån sig, men han kom från Formel 2. Nu ska vi komma ihåg att där har då Carlos Sainz kommit in i teamet. Han dök ju in i det här med tester redan direkt efter säsongsfinalen i fjol, och har väl säkert jobbat stenhårt med det teamet, med de sakerna som du kan göra. Alltså hans känslor, tankar, ambition, motivation, i kombination med att då James Vowles, som heter teamchef där, vill någonstans, och man har lagt till resurser. För den bilen de avslutade säsongen med, det var ju verkligen, precis som jag sa, ett hopplock för att ens få en bil på startlinjen. Så det är ju två team som för ett år sedan var långt under ribban, någonstans nere i källaren och kanske även under den, som har jobbat sig uppåt. Så det får man ju också jämföra med. Jag menar, ett sånt team som Red Bull, de dominerade i början av förra säsongen. Sen var de inte alls lika dominanta i slutet av fjolåret. Kanske kan det vara så att McLaren gjorde som man gjorde med Norris, är för att man inte vill visa att man ligger så pass bra på det som man gör. För de har inte varit starka i Bahrain de senaste åren.
Nej, och kanske bara med tanke på att man inte vet någonting. Kanske gjorde alla så. Kanske gjorde även William så. De kanske inte heller ville sätta snabbtid.
Ja, de ville
de kanske också fulade.
Så som jag känner Williams, efter att ha jobbat i typ 20 år med Formel 1, så brukar Williams vara ganska sugna på att visa för sina sponsorer att de är snabba under testerna. Det har hänt mer än en gång. Så att där tror jag nog att det mycket också handlade om att visa upp att vi är någonstans, vi är på gång, titta här.
Ge oss pengar.
Och
Sainz är ju, han har ju snackat om det också, att han vill liksom även tysta dem som har sagt så här, ja men nu ger han upp karriären liksom. Men han har varit ute och sagt att jag gick inte till Williams, jag ville visa för alla att jag inte gått till Williams för att bara sätta mig och köra och vara kvar i F1, utan jag vill fortfarande visa alla att kolla, jag är en av de bästa i världen på att göra det här också. Så det måste säkert funnits lite personligt där hos honom också, efter att ha gått från Ferrari till Williams, från ett liksom superteam till ett mindre team, om man får säga så, va?
Ja, men du kan väl tänka dig hur förbannad han var för ungefär ett år sedan när han fick besked att Lewis Hamilton kommer och han måste lämna efter allt det som han ändå har lyckats med hos Ferrari, och när han då inser att det finns inga platser som jag kan få. Och han tog ju gott om tid på sig innan han valde, eller nu sa jag väl kanske någon plats som han kan få. Ja, om man ser till jämförelse då vad han var, alltså Ferrari i förhållande till de platserna som fanns kvar. Så han tog ju gott om tid på sig när han valde vilket team han skulle gå till. Och då valde han ju ett team som han tror på kan vara på väg uppåt. Och James Vowles har ju gjort ett väldigt jobb i Williams, i fabriken, med logistiken, investerat mycket i den biten och också värvat väldigt mycket personal. Så de har ju en satsning och ambition att nå framåt. Sen om de lyckas, det är en annan sak. Men jag tror att Sainz hittade väl det här och kände att det här är någonting som jag kan växa med. Och då vill han ju också naturligtvis, precis som du säger, bevisa att han har gjort rätt val.
Och då har vi lite pratat om de som har varit snabbast och de som har sett bra och fina och mjuka och pålitliga och härliga ut. Jag har en liten punkt här där jag har skrivit sämst frågetecken. Och jag vet inte varför jag då börjar tänka på rookiesarna. Tänker jag rätt då, Anna? Första snurren till exempel kom ju från Liam Lawson. Han var den första av alla i fältet som drog på sig en liten snurr. Är det några, nu har vi pratat lite om de som liksom var där uppe och vilka vi har varit imponerade av. Finns det några på andra sidan spektrat?
Alltså det som jag tyckte var lite intressant, jag som plöjde en hel del tysk media och gick igenom även och lyssnade rätt mycket på vad de... Det finns väldigt många väldigt duktiga reportrar som har, i Tyskland, som har följt det här väldigt, väldigt länge. Och en sak som fastnade mig var att man gjorde en jämförelse mellan just Liam Lawson och Sergio Perez. Och man ser att det låg på ungefär samma nivå i förhållande till Verstappen. Och vilket fick mig att börja fundera på om det är så att det faktiskt bara är Verstappen som klarar av att köra runt de problemen som den här bilen faktiskt har. Alltså deras stora problem är ju att de inte har vetat riktigt hur den reagerar när. Alltså bilen har varit ganska oförutsägbar, och är det så att Verstappen med den kunskap, erfarenhet och kompetens som han har klarar av det, men... det finns ingen annan som gör det, så det spelar egentligen liksom ingen roll vem de sätter i den där andra bilen, för det blir ungefär samma sak i alla fall. Och det bådar ju inte direkt gott för den som sätter sig i den där katapultstolen.
Nej, men Perez har väl ändå kört tusentals varv, tänkte jag säga, i en Red Bull-bil versus Liam Lawson då.
Definitivt.
Som ny kommer in, hallå.
Definitivt.
Så en rak jämförelse känns ju orättvis.
Ja, det gör den. Men jag
hytte med fingrarna i luften.
Ja, du kan hytta hur mycket du vill, men det fick mig i alla fall mig att börja fundera, för jag har ju tänkt så mycket på den här stolen. Alltså, det är ju inte bara Perez som har åkt utifrån den på fortare än kvickt. Utan det har ju även sådana som Albon och Gasly gjort.
Ja, absolut. Och Perez hade väl förmodligen bringat in mer pengar i sponsorer än vad Lawson gör, även fast han säkert drar in extremt mycket han också. Men ja, vi har ju pratat om att det är klart att det är upp till bevis snabbt och fort och illa kvickt för Liam Lawson, annars så kommer Tsunoda att få köra där. Men efter testerna då känns det lite väl att göra jämförelsen mot att han inte ser bättre ut än Sergio Perez. Kanske att vi kan göra det om 3 säsonger. Då kan vi säga att det ser inte bättre ut än Perez.
Ryck 3 säsonger har han dragit. Det är rätt övertygad.
Om 3 säsonger så har 3 förare redan dragit blev förstappen.
Ja, men lite så. Nej, men det är naturligtvis kanske lite hårdraget. Men jag reagerade ändå på att jag hörde den jämförelsen på mer än ett ställe. Och kände då att kan det vara så att den här bilen är så extremt anpassad för just förstappen. Men det blir, naturligtvis så blir det väldigt spännande att se vad en sån som Liam Lawson kan göra. Men det var ju inte din fråga från mig. Du frågade vad som var sämst.
Nej, jag vill bara säga att jag gillar det att du går hårt på honom. Det är bra.
Sämst är ju ändå steak. Alltså den bilen känns ju som att... Hur ska jag uttrycka mig nu? Bilen känns ju...
Ja, du kanske börjar med att säga Kick Sauber istället för steak.
Ja, jag vet inte vad de heter ens. Det är det som är så jobbigt. Jag vet ju inte vad de heter och jag vet att de är gröna och de har 2 nya förare, Nico Hülkenberg och Gabriel Bortoleto, men vad 17 är de ställer på jul? Ja, det är ju en enorm problematik som de har levt med ända sedan Audi bestämde sig för att man skulle ta över det här teamet och köra det i ett par år med motorer från Ferrari, för Audi är inte det minsta intresserade av att göra någonting så länge och investera någonting så länge den där bilen prutta runt med en motor från Ferrari. För det ger inte dem någonting. De vill ju kunna komma dit nästa år och bara vara superpigga, ta poäng och visa hur starka Audi är. Så att det känns ju som att den där bilen, alltså den står ju i någon slags limbo. Den kommer inte kunna prestera. Utan allt handlar om nästa år. Så den bilen kommer vara sist, oavsett vad de gör.
Ja, och då tycker man ju synd om Bortoleto som är en sån unik förare som har gått och vunnit F3 och F2 under sin rookie-säsong. Det känns så här på något sätt, man ska inte kasta bort en sån här pass unik förare, för att det händer inte ofta att någon kommer och gör det han har gjort. Lite
hydraulikproblem
för honom sista dagen också, by the way.
Ja, nej, men det är det ju inte. Det är ju han, Piastri, Leclerc och Russell som har gjort det där. Alltså det är ganska... Man kan inte ens säga hyfsade förare. Det är väldigt duktiga förare som har lyckats med det som han har gjort. Å andra sidan så får han ju nu ett år i Formel 1. Han får lära känna banorna, han får lära känna teamet och kanske får en bättre grund till nästa år. Och fokus för det där teamet är ju att överleva säsongen och se till att ni är på en bättre plats till nästa år.
Något mer då i negativ bemärkelse? Finns det något att säga? Hade Red Bull några tekniska problem? För när man kollar på deras varvtider så gjorde ju de bara 304 varv i jämförelse då med de som körde lite mer. Det är ju 150 någonting varv mindre än de som körde flest varv.
Ja, men både Liam Lawson och Max Verstappen blev faktiskt stående i garaget med tekniska problem. Så ja, de hade vissa tekniska problem.
Och så var det Strollen som blev sjuk sista dagen, vilket gjorde att Alonso fick ett
men jag tror
extra,
att han var sjuk?
Nej, han var bara trött på att göra
alltså,
det. Det är klart, han orkade inte. Han bara, nej. Det är vi inte, Anna. Vi är rimliga. Så är det bara, helt enkelt. Alltså, jag vet att ni som lyssnar håller med. Lance Stroll, han var trött på att köra testen. Han tyckte inte det var så roligt. Boring, sa han. Och så ville han inte köra något mer. Och så fick Alonso göra grovjobbet. Men du, jag tänkte att vi skulle vänta med det här till nästa vecka. Nu när vi ändå säger Aston Martin. När det här avsnittet kommer ut den 5 mars så har faktiskt Adrian Newey varit på posten i 2 dagar. De har välkomnat Jedi Master Adrian Newey till sin tjänst i sitt nya team. Jag vill bara få det sagt så att vi vet om att det har faktiskt hänt nu.
Det är faktiskt Lite häftigt alltså. Jag bara funderar över hur lång tid det tar innan det där miljonerbjudandet eller miljarderbjudandet till Max Verstappen faktiskt blir officiellt.
Ja, den duon i grönt. Men inte nu i alla fall. Men Adrian Newey, kommer han kunna göra något den här säsongen? Eller kommer det vara nästa säsong vi kommer se det? För han kommer börja jobba på nästa års bil redan nu, eller?
Eftersom som jag ser det så tror jag att den största skillnaden faktiskt kommer vara hos Red Bull. Därför att de kan inte gå tillbaka och fråga honom som de har gjort tidigare. Redan i fjol så tog ju han bort sina händer från bilen och de uppdateringarna gick inte riktigt den väg som teamet hade önskat under fjolåret. Och jag tror att där, för hos Aston Martin kommer han inte kunna göra så mycket, utan hans fokus kommer ligga på 2026. Visst, han kan svara på lite frågor och kanske tänka till om det skulle vara någonting, men jag tror att den största skillnaden för de som följer F1 faktiskt blir hos Red Bull, för att han inte finns i deras närhet längre.
Ja, det där är ju i alla fall väldigt spännande. De hade gjort ett himla snyggt inlägg också när det väl var dags för dem, för honom att sätta på sig den gröna kavajen, om man nu säger så. Vi snackar alltså inte golf, där de hade där de välkomnade honom till jobbet, så var det liksom en snygg bild och en rittavla som han hade där han skulle kunna sätta sig och rita med sitt papper och med sin penna. Något alltså, mer i tidväg och racingmässigt som du vill ta med dig in i säsongen, Anna, efter att ha sett de här testerna i 3 dagar?
Ja, men det är nog Kimi Antonelli. Alltså, snacka om att snabbt leta efter gränsen. Här är det liksom ingen, när man tänker så här, tänker på fotbollsspelare eller handbollsspelare eller friidrottare som värmer upp lite lugnt och fint, vi stretchar, vi tar lite tid, vi snackar med folk, ökar takten lite långsamt, värmer upp i viss stegring. Här är det bara pang, på, smäll.
Och det var ingen annan som tog curbsen som Antonelli gjorde. Det fanns bilder på just hur alla rookies körde och hur Antonelli körde. När du pratar om gränsen att ligga i så pass hög fart på kanterna. Och han hade då, liksom, hans racinglinje var stor skillnad mot alla andra. Han var mycket mer högt på alla curbs än vad alla andra var. Framförallt alla rookies.
Men han gick ju verkligen hårt på att hitta gränsen och göra det direkt. Det var det, tycker jag, jag noterade att bara, wow, här är det någon som... Sen är det säkert så att det kommer att kosta i vissa lägen, men det tror jag faktiskt att Mercedes är medvetna om.
Och han var också snabbast av alla rookies, 7:e snabbaste tid totalt som han satt dag nummer 2. Sen var Liam Lawson 11, Jack Doohan 12 av då rookiesarna, även fast vi har inte bestämt oss än hur vi ska klassa Liam Lawson som rookie eller inte, va? Men de andra rookiesarna då, du har varit inne på Bortoleto, nu har vi tagit Antonelli, hur var det med Doohan, hur var det med Isaac Hadjar, har jag missat 7 stycken rookies eller?
Det känns lite så, men alltså Isaac Hadjar och Racing Bulls, alltså där, jag tycker inte vi fick se så mycket av Racing Bulls överhuvudtaget, och det enda som jag känner med det teamet är att jag 17 inte vet vad de ska heta. Jag känner hur jag går tillbaks till våra småtjurar, eller så Toro Rosso ligger fortfarande bra i munnen.
Ja, men du, småtjurarna är det. Jag, ibland när jag förbereder mig för de här poddarna, när jag så här skriver upp alla, om jag har hittat alla tider till exempel, och jag ska lista alla teams och sådär. Och så kanske jag ber då ibland, om jag skriver in alla tider manuellt och skriver dem lite slarvigt, så ber jag AI eller ChatGPT att strukturera upp mina anteckningar lite bättre. Och då var det väldigt roligt, tyckte jag. För då hade jag dem skrivna, alla team, alla sina namn. Och så hade jag småtjurarna hade jag skrivit. Och så skrev jag bara, här är alla Formel 1-team, radde upp det så här i en punktordning, lägg till förarnas namn, bla bla eller något sånt. Och då valde den att behålla småtjurarna, AI:n. Jag tänkte då, med tanke på hur bra AI ska vara och fatta att det är Formel 1-teams man pratar om, att den då liksom den ska korrigera så att det blir rätt. Och då behöll den. Den ändrade väl om jag hade något stavfel på, jag vet inte, Kicksauber eller något sånt där. Men den behöll småtjurarna som jag då bara hade skrivit med ryggmärgen. Och det tycker jag talar för någonting alltså. Att AI har accepterat småtjurarna som vedertaget namn, Anna. Så det kan vi köra på. Det är bara att fortsätta.
Det är vi kör vidare på småtjurarna, ja. Ja, ja. Bra.
Ja, man fick inte se så mycket av dem i alla fall, tyckte du där, Isak Hadja. Men det är många rookies att hålla koll på. Några andra specifika grejer som jag vill ändå ta med mig från de här testerna är ju Saubers LED-pistoler. När de körde sina mutterpistoler. Det är ju en sån grej, jag som har testat det, va? Att byta ett däck på en Formel 1-bil har ju märkt att det inte är det lättaste som finns. Och även de här som byter däcken, de är ju bäst i världen på det, såklart. Men Sauber har adderat en liten detalj i sina mutterpistoler. De har adderat en liten ring som då är lila när den inte sitter och som man då kan se att den blir grön när muttern sitter helt och hållet på plats. Den tyckte jag var väldigt intressant och gjorde mig nyfiken. De hade ju inte de snabbaste stoppen förra året. Det var ju tvärtom. De hade ju de absolut långsammaste stoppen typ historiskt sett under den här eran. Men den här lilla detaljen, Anna, den tyckte jag, det var en fin och mysig liten innovation.
Jag kände lite grann som de här gamla Star Wars-svärden faktiskt.
Ja, det var lite lightsaber-aktigt.
Ja, lite så. Ja.
Och då kan jag väl säga då lila och grönt. Grönt känner vi ju till vilka som har, såklart. Men det finns ju en som har lila lightsaber. Och här kan jag väl då briljera med mina Star Wars-nördekunskaper. Mace Windu tror jag faktiskt har ett lila lasersvärd. Kan vi se om det är några fler Star Wars-nördar som råkar lyssna på det här som kan slå mig på fingrarna. Men jag tror inte det faktiskt. Jag vågar inte ens gå in på internet och kolla eftersom att jag sitter på det här hotellrummet och inte vill riskera något med vår uppkoppling när det har funkat. Men där har vi det. För att gå i mål med din lightsaber-koppling. Så, ja, exakt. Som jag känner att jag bottnar lite mer i än vad du gör ändå.
Ja, jag fick bara en liksom så här feeling. Känsla för feeling, du vet.
Ja, det stämde ju. Eftersom att Mace Windu har ett lila lasersvärd. Kan det göra någonting då? Deras LED-pistoler. Kan det vara en grej som alla kommer ta efter nu?
Ja, jag trodde frågan var om det skulle göra någonting för Sauber. Alltså, kom igen. Finns väl ingenting som kan rädda dem överhuvudtaget? Star Wars eller inte? Det andra, ja, får vi väl se.
Ja, om någon tar efter. Jag tyckte det var en liten smart, kul grej där. Russell var ute och svor också efter. Han sa shit. Och det har inte blivit något efterspel än. Men han sa att det var någonting bla bla bla. Oh, and we thought shit. Bla 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 bla. Så gick han vidare. Det var ändå någonting som gjorde en nyfiken på. Vad blir det för repressalier efter det här?
Jag vet det. 17 bananer, höll jag på att säga. Eller som min dotter ibland säger. Fiskfilé också.
Ja, men annars så höll ju alla aktade sina tungor.
Och det blir så tråkigt.
Japp, så är det ju såklart. I annan nyhetsväg så skämtade Max Verstappen och Lando Norris lite om sin relation, hur den var i år under förra säsongen.
Both of you, how is your relationship now and what attitude do you take in racing one another going into this season?
Yeah, it's terrible relationship. Yeah, we don't get on anymore. It's taken its toll.
Sounds tough.
Yeah.
Yeah.
Big drama now.
Yeah.
Big problems.
We had a fight the other day in a local pub.
Yeah. We had to get escorted.
Så man kan väl säga att det som hände förra året, det är dusted and done. Det är överstökat och över vattenrunnet under broar och så vidare och så vidare. Men Anna, det känns väl ändå som att under förra säsongen så var det ändå lite stelt. Nu har det reparerats, Max vann och Lando såg till att McLaren vann och sådär. Men om det blir liknande igen, då tror jag att det kommer brista lite i den där relationen igen, va? Det måste det väl göra, så pass mycket tävlingsinriktad där om.
Jag tror att det kommer att kunna bli stelt mellan väldigt många relationer faktiskt i år. För att jag tror att Max Verstappen och George Russell kommer inte att lägga någonting emellan. Lando Norris, i det läget om han skulle leda VM före Max Verstappen, så har jag också väldigt, 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 väldigt svårt att tänka mig att Verstappen håller undan. Och i det läget som Liam Lawson i en Red Bull kör förbi Verstappen och pekar finger, så tror jag också att det kan ta hus i, jag vet inte. Lägg där till...
Fan vad sjukt om det skulle hända.
Ja, men tänk dig själv.
Att han gör det, ja, det är drömmen. Då kommer han vara min favorite driver of all time om han gör det igen.
Ja,
och
ja, men
mot
liksom,
då världsmästaren.
Ja, men så tänker jag liksom med... McLaren är ju nästa. Så vi vet att Oscar Piastri har Mark Webber som manager. Och efter den relationen som Webber och Vettel hade i Red Bull, då de fick röka fredspipa och allt vad det var vid lägerelden med Horner och var katastrof, där kommer ju också Webber att pusha Piastri. Och det kommer att det kan bli en väldigt tuff situation där också. Så jag tror att i år så... I takt med att det blir allt jämnare mellan teamen så ökar ju riskerna för att det ska bli bråk. Men det tycker jag ju inte är tråkigt. Det hör ju till. Det är ju för himla trist när de är politiskt korrekta hela tiden. Det är ju aptråkigt.
Ja, verkligen. Hör du det, Mohamed Benzolayem? Då får man tänka att de får passa på nu då, när de är vänner inför säsongen. De får passa på att mysa med varandra, för att förhoppningsvis så ska det inte fortsätta så himla länge, den grejen. Sen ska vi lyssna på det här också, hörni. För att här är något historiskt.
Rain is not changing.
Och där, Anna, har vi alltså Laura Müller. Den första kvinnan någonsin på radion i Formel 1, för att hon är nu den första race-engineeren som någonsin har varit där.
Ja, så alltså det tycker jag faktiskt är lite häftigt, va? Att för första gången så den här tyskan då, som hon faktiskt är, har blivit race-ingenjör hos Haas och hanterar Esteban Ocon. Jag tycker det är lite häftigt så Komatsu sa också där att han kände att personkemin funkade så bra mellan de två att han tyckte att det var givet att plocka upp henne från det egna teamet istället för att plocka någon utifrån. Så ska man liksom ge dem som jobbar hårt och har en bra ambition och dessutom en bra personkemi i teamet kliva fram och få chansen. Så jag tycker det ska bli jätteskoj att följa henne faktiskt. Vi har ju sett kvinnliga strateger vid tidigare tillfällen.
Hanna Schmitz.
Bland annat.
Två små grejer till. Jag tycker Leclerc var väldigt rolig när Hamilton fick frågan. Ja, men det var någonting i stil med så här, hur var det att för första gången någonsin ha suttit i en Ferrari och gjort dina första varv i en Ferrari? Och då svarar Leclerc att Hamilton, han har suttit i en Ferrari förut. Och vet du vad han hintade om då? Spygate. Så jävla skön Leclerc hintar om att Hamilton körde ju ändå då, och då hade de snott allting från en Ferrari. Det tyckte jag var riktigt, riktigt god sån liten armbåge i sidan som jag älskade verkligen. Den tyckte jag var jävligt rolig. Och mer på Hamilton rubriksmässigt så var det ju mycket såna här grejer med första gången för Hamilton i Ferrari, bla bla bla, hit och dit. Men det fanns också mycket grejer hos Mercedes. Det var någon generator som de hade ute där de hade glömt att ta bort nummer 44 på lite grejer och så här prylar som hör till. Det satt 44 år lite här och var som man kunde se då Mercedes personal under testerna slita bort för att de hade glömt bort och alla de där ställena. Det tyckte jag var lite roligt.
Det är lite så du snackar med.
Vill du säga...
För att jag har ofta sagt, skrivit i sten så flyttar man på stenar. Det kändes ju under många år sedan faktiskt Lewis Hamilton var fast mejslad i sten hos Mercedes.
Mm, så var det. Du, vi avslutar det här avsnittet med lite IndyCar-snack.
Ja, men det får vi väl ändå göra. Vi hade ju faktiskt en premiär i St. Petersburg i Florida helgen som var. Och intressant, Rosenqvist kvalade in som trea, Eriksson som sjua. Sen blev det ju en incident under början av loppet, vilket gjorde då att det blev en tidig gul flagg. Och det gjorde ju att Rosenqvist var på lite fel strategi, utan de som låg längre bak och hade börjat med mjuka däcken kunde snabbt in i depå och byta dem och sen avgöra racet tack vare den här strategin då. Medan Rosenqvist var ner på plats 14 men lyckades hämta upp och blev sjua i mål. Han tyckte nu efteråt att det ändå var en väldigt bra start på den här säsongen. Eriksson också nöjd, gick i mål som sexa. Så att känns ändå intressant. Det som är lite kul med Rosenqvist där, tänker jag ändå, är väl att Ganassi vann dubbelt, mästaren Alex Palou före Scott Dixon, och Mayshank Racing som Rosenqvist kör för, de har ju numera ett tekniskt samarbete med just Ganassi. Och när jag pratade med Felix inför säsongstarten så påtalade han vikten av att de själva kunde dela med sig av den kvalsnabbhet som de har haft och kanske dra nytta av Ganassis racecraft och däckslitage. Så att det kändes väl ändå, tyckte jag, som en schysst start på säsongen som går vidare i Kalifornien om 2 veckor.
Och en god liten smygstart till den bästa racingen i världen som, när vi hörs om en vecka, bara är 2 dagar bort innan vi har den första träningen i Australien. Och det är nu alltså, om ni hör det här på onsdagen, så är det alltså torsdag, fredag, lördag, söndag. Sen har vi 2025 års första racevecka på plats. Så med det här sagt, genomgången av testerna, så känns det som att vi vill snabbspola tills vi hörs om en vecka när vi har en mega genomgång inför säsongen. Team för team, förare för förare. Vad ska hända? Vad ska ske? Och så snackar vi upp säsongen så mycket det bara går. Och jag från förhoppningsvis om en vecka, ett annat hotell och ett bättre ljudanpassat rum. Jag tackar ändå för att ni har stått ut så här långt då, allihopa. Du Anna, vi hörs om en vecka och då gissar jag på att du är taggad till tänderna med bara 2 dagar kvar till bilar på banan på riktigt.
Det är jag redan nu. Så snabbspola, Filip. Snabbspola. Kom igen.
No, it's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else before in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.